En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ja, kära vänner. Off-season pågår, men ni slipper som sagt inte oss. Vi kör på, och denna vecka har vi ett litet specialavsnitt till er där ni kan gotta ner er lite i lite saker som ni kanske inte har 100% koll på. Vi ska nämligen snacka om en sak som är väldigt grundläggande i Formel 1, alltså anledningen att Formel 1 har så mycket resurser egentligen, nämligen innovationerna som kommer från Formel 1. Med det menar man ju då att det är därför stora motortillverkare och så vidare vill lägga så mycket pengar. För det är lite research and development till övrig verksamhet också. Så vi ska beta av lite saker som har uppfunnits i Formel 1 och sen dykt upp lite varstans i samhället. Inte bara i bilar faktiskt.
Nej, men det är det som är lite roligt. När man tittar på Formel 1 så är det så lätt att bara se racerbilarna. De här coola bilarna och historien och föraren och allting. Men det finns ju så otroligt mycket mer. Och ser vi på det här faktumet att så många fabriksteam eller många tillverkare väljer att vara med i Formel 1, så handlar det just om innovationen. Mm. Och många F1-team levererar ju faktiskt andra saker till andra kunder, ja, än Formel 1.
Ja, det är ju spännande, för det kanske inte är någonting som folk tänker på. Man kanske tänker att ja, det är klart att motorn de utvecklar, det kan de ta med sig till sina gatubilar sen som de säljer till oss i den vanliga befolkningen. Men det är inte bara det, och vi kan väl börja där med saker som har uppfunnits i Formel 1 och sen tagit sig till vardagen på ett eller annat vis.
Ja, men det första jag tänker på, det är projekt Pitlane. Mm. Och det går tillbaks till 2020. Ni vet då när man, jag tror att sista testveckan i Barcelona, så det enda det pratades om på några pressträffar var hur folk skulle ta sig till Australien. Mm. För att det stängdes luftrum och flygplatser här och där, och Toro Rosso kunde liksom inte åka hem till sitt team, för det var till sin fabrik, för det var avspärrat överallt, för att det var ett coronautbrott i den delen av Italien.
Ja.
Men då stod det då, vi var på plats i Australien för det första racet, men det blev inget race.
Nej.
Det ställdes in, säsongen sköts upp, och man behövde göra någonting annat, och det var inte bara e-racing. Men under den här perioden då, från mars till juli, när man hade fick igång en provisorisk säsong som till mångt och mycket utspelade sig i Europa, så la faktiskt teamen rivaliteten åt sidan och fokuserade sina skarpa hjärnor på projektet Pitlane. Och där samarbetade med den brittiska regeringen för att utveckla existerande medicinteknik och öka produktionen av ventilatorer. Man tog fram en ny apparat för att hjälpa sjukhusen,
ja,
för de människor som behövde hjälp att andas. Mm. Och det tycker jag är ett extremt spännande projekt. När man tog, normalt sett så tar det typ 2 år att utveckla en maskin. Men den här processen slutfördes på 1 månad. Så snabbt skapade man en uppdaterad och ny ventilator för att hjälpa sjukvården i Storbritannien.
Ja, Formel 1-världen är väldigt, väldigt snabb, kan man väl konstatera.
Ja, men det är ju ett helt annat sätt att tänka. Och det är ju spännande när man kan lägga alla de resurserna i ett sånt projekt som verkligen hjälpt till. Och det här är ju bara ett av många projekt där F1 faktiskt har klivit ut utanför sina normala gränser, så att säga.
Ja, men för, alltså, då kanske man kan tänka så här, är det inte slöseri att de här skarpa hjärnorna och, som kan utveckla de här grejerna och göra samhället bättre istället lägger sin energi på att ja, vinna race i en sport?
Jo, men det så kanske man kan tänka och tycka, men jag tror att den här typen av människor behöver en sport, de behöver tävla.
Mm.
Det finns ju olika människor. Jag behöver tävla.
Ja.
Du kanske inte behöver tävla.
Jo.
Jo. Jag har kommit så långt att jag kan förlora. Vissa saker funkar, men jag är inte bra på att springa tillsammans med min man. Jag blir alldeles för... Nej. Jag, ja. blir inte trevlig.
Nej, alltså jag behöver ju... För att kunna motivera mig till att gå till gymmet så behöver jag skapa någon slags tävling för mig själv. Ett mål, någonting jag ska uppnå på någon slags imponerande tid och så vidare. Annars så gör jag inte det. Och det är kanske därför också jag inte är där så ofta. Vem vet? Okej, okay. Project Pitlane alltså. Men du sa att det finns fler grejer som har dykt upp i vardagen. Alltså inte bara i bilvärlden. Vad kan det vara för någonting?
Jag tänker på kylskåp.
Jaha. F1-kylskåp.
F1-kylskåp, ja. Nej, men det är en brittisk matvarukedja som heter Sainsbury's. De har som målsättning att vara klimatneutrala till 2040.
Mm.
Och Williams har ju inte bara ett F1-team som har kört väldigt bra i år och avancerat i mästerskapstabellen, eller i den förra säsongen ska jag väl säga, för nu är vi snart på väg in i nästa säsong.
Ja.
Och de har också en väldigt skarp teknikavdelning. Så de har alltså skapat en aluminiumlist som är inspirerad av bakvingen på en F1-bil. Mm. Och på banan så leder den här vingen luften över och runt bilen för att maximera prestandan. Men petar man in den här tekniken i kylhyllorna så får den en annan effekt. Så när listen monteras på hyllorna så hindrar den kall luft från att läcka ut.
Jaha.
Så att du håller kylan längre i bilen, vilket spar energi och gör kylskåpet kallare, men butiken varmare och behagligare för kunderna.
Mm.
Och också betydligt mer hållbar. Så att det här är någonting som man har, även andra matvarukedjor har tagit in den här tekniken. Och Sainsbury, de räknar med att de sparar alltså 8763 ton koldioxid på ett år.
Ja, det är imponerande.
För en bakvingesteknik som används i F1 som kan användas på ett annat håll,
ja,
i ett kylskåp.
Det är inget man har i sitt eget kylskåp hemma, eller?
Uppenbarligen inte. Eller jag får 17 gå hem och titta.
Mm.
Har jag en bakvänd F1-vinge i kylskåpet?
Jag tänker att man kanske skulle åka på ett F1-race och försöka placera sig i någon kurva där det är störst risk att de kör av. Och sen bara plocka på sig en liten bit av en bakvinge då och montera den i kylskåpet.
Nu så springer in där som de här sopnissarna liksom.
Ja, om man kommer dit med en sån orange overall så är det väl ingen som märker någonting, tänker jag.
Nej, testa du.
Ja. Nej, det är ju ändå fascinerande att man kan använda saker från F1-bilar till någonting som man får se när man går och handlar sin mjölk eller vad det nu är.
Ja, även det är coolt att man kan klara av att omsätta det och använda det på helt andra ställen. Jag tänker på en annan sak också. Det är ju de här röda bussarna i London.
Mm.
Där är det också Williams som har varit inne och hjälpt till. Och där går tillbaks till en 15-16 år i tiden, till 2009. Och det här systemet då, CURS, det tar ju tillvara på bromsenergi som annars går förlorad som värme, och den här omvandlar då systemet till extra kraft. Och Williams valde då 2009 att utveckla det här systemet, men man använde det inte på sin egen bil i Formel 1, utan man sålde det istället till företagen som driver Londons röda bussar.
Ja.
Och sen har det här systemet då implementerats i kollektivtrafiken i London, i hela Storbritannien. Och det är då ett sätt att minska utsläppen.
Ja.
på bussarna. Man förbättrar bränsleekonomin. Och det blir en mindre mängd luftföroreningar. Så att nästa gång du sitter på en buss i London så ska du känna dig som en F1-förare.
Ja, Carlos Sainz glider runt i en Williams.
En smooth operator.
Börja nynna på den. Jag tror att folk hade trott att man var en riktig dåre. Fast egentligen är man bara en F1-dåre. Och det är inte riktigt samma sak. Nästan bara.
Men det är ändå rätt coolt tycker jag ändå att det systemet som ändå är gjort, alltså det systemet är byggt för att förbättra energin i en Formel 1-bil och ta tillvara på den på ett bättre sätt.
Mm.
Men att man sen kan implementera det i kollektivtrafiken och förbättra luften i en av världens största städer och även i en hel nation.
Mm. Det är tack vare Formel 1.
Mm.
Coolt. Varför använder inte Williams det då?
Ja, men man, i det här läget så var det flera andra som också utvecklade de här systemen som man valde att köpa istället. Och så tillverkar man det här systemet för den öppna marknaden.
Mm. Lite extra inkomst då för Williams kan man tänka sig. Slipper men, de ha Latifi och Stroll?
Det här var på innan den tiden, det var redan på 2009. Så att
de slösade bort de pengarna kanske?
Ja, men Williams har faktiskt varit inblandade i flera smarta satsningar när det gäller just tekniken.
Mm.
Faktiskt. Då, kylskåpen också.
Ja. Något mer då som dyker upp i vardagen som kommer från Formel 1-världen?
Jag vet inte, jag tänker på lite grann på depåstoppen. Det ska ta 2 sekunder.
Ja, max.
Max.
Annars är det dåligt.
Ja, 4 sekunder är alldeles för lång tid.
Mm.
Och så, den här staden tycker jag är charmig, för det var 2 stycken kollegor från ett brittiskt sjukhus som kollade på Formel 1 och som noterade precisionen i depåstoppet.
Mm.
Och tänkte att den här processen borde vi kunna använda för att flytta ett spädbarn när vi jobbar med hjärtkirurgi.
Oj.
Därför att sett uppifrån ett depåstopp så ligger ju bilen i mitten och omges av mekaniker. På så sätt ligger också ett barn som är i behov av hjärtkirurgi i mitten och omgivna av då läkare som omges av läkare och annan sjukhuspersonal omringat.
Mm.
Och det här ledde till ett ganska oväntat samarbete där McLaren och Ferrari tillsammans fokuserade på att hitta en lösning för att förbättra organisationen och systemet i samband med hjärtkirurgi för barn.
Ja.
Och Ferrari noterade att läkare och sjuksköterskor de saknade tydliga roller i förflyttningen mellan operationssal och intensivvården. Gick någonting fel så rusade alla samtidigt. Det påminner lite om hur Ferrari jobbar nu med det på stoppen, tänker jag då. Men...
De får kanske ta det här sjukhuset får kanske höra av sig och ge lite tips till Ferrari.
Ja, det kändes lite grann. Men man förändrade i alla fall rollfördelningen på sjukhusen enligt den här F1-modellen. Och man minskade antalet tekniska misstag med över 40%.
Ja. Wow.
Och det är ganska viktigt, tänker jag, i ett läge där det handlar om hjärtkirurgi för barn.
Ja, verkligen. Det finns ju alltså då, kan man tänka sig, britter som lever tack vare
Ferrari
och McLaren. De ska ju vara tacksamma.
Ja, men jag tror du kanske har rätt i din tankegång där, att både Ferrari och även McLaren med sina depåstopp under 2025 borde slå en signal till sjukhuset och fundera över rollfördelningarna under depåstoppen.
Ja, det är faktiskt lite kul att tänka, alltså se framför sig då en sån här operationssal och att de rör sig med samma säkerhet och precision som ett depåcrew i Formel 1. Liksom, här kommer ett djur, eller kanske inte ett däck i deras fall, utan kanske en skalpell eller vad det nu är. Och att den levereras med sån precision och metodik att ingenting går snett.
Mm. 40% alltså.
Ja, det är ju extremt imponerande.
Det är otroligt. Då undrar man hur taskiga de var innan.
Ja. Ja, verkligen. Ja. Det finns fler saker, tror jag minsann, på din lista av saker som finns i vardagen.
Ja, men jag tänker på tandkräm. Vad kan ett F1-team om tandkräm?
Nej, det kan ju inte vara... Alltså, spontant så känner man att det är en helt annan verksamhet. På vilket sätt skulle de kunna ha påverkat tandkrämsbranschen?
Ja, inom Formel 1 så handlar ju allting om att planera för olika scenarier och spara tid.
Mm.
Ha koll på olika möjligheter, ta läget när det kommer, planera för säkerhetsbilar, däckslitage, konkurrenter, väderomslag och så vidare.
Mm. Inget lämnas åt slumpen?
Inte överhuvudtaget. Och McLaren, som i fjol då lämnade en hel del åt slumpen när det gäller vissa strategival, gjorde 2011 en insats i ett samarbete med ett läkemedelsbolag som tillverkade tandkräm. Och McLaren analyserade processen för fabrikens produktionsbyte. Alltså när man bytte från ett tandkrämsmärke till ett annat.
Mm.
Och den här processen tog 2 timmar och man hade ett produktionsstopp. Och produktionsstopp är ju inte bra för fabriker.
Mm.
Så att med hjälp av olika typer av simuleringar så kunde McLaren visa hur ineffektiv den här processen var. Så fabriken utvecklade ett nytt 7-stegsflöde som minskade bytestiden med 60%, vilket gjorde att de kunde producera 20 miljoner extra tandkrämstuber varje år.
Ja, otroligt. Ja. Alltså, det säger ju en del om hur effektivt det är i Formel 1. För att, alltså, i företagsbranschen, en vanlig fabrik, de jobbar väl också med effektivitet. Men uppenbarligen...
Inte på det här samma nivå.
Nej, inte riktigt på samma nivå. Alltså, hur mycket fick McLaren betalt för det här? Det måste ju gett det här företaget enorma summor pengar per år extra.
Ja, men det finns det där. Det finns så mycket spännande. Jag tänker på en annan sak som är ju kommunikation.
Mm.
Den vet vi ju är extremt viktig inom Formel 1. Mm. Och där handlar det också faktiskt om McLaren som har använt sin banbaserade kommunikationsteknik för att skapa något som heter Fleet Connect.
Mm.
Som är en kollektivtrafik som används i Storbritannien och i Singapore. Man ger sig till att förbättra wifi. Trafikledarna får realtidsinformation som kamerabilder, sensorsdata för att kunna ta snabbare beslut vid förseningar och annat.
Ja.
McLarens datakompetens använder man också på flera flygplatser där det handlar om kommunikation. Att man skulle ha koll på vad varje bil är på banan men också vad varje flyg befinner sig på Heathrow exempelvis.
Just det. De har en sån trackmap då, ja, i flygledartornet.
Ja, typ. Och den är utvecklad av McLaren.
Mm-hmm. Ja, det är ju coolt. Ja, men apropå flygindustrin då, som du var inne på med den här trackmappen, att de har koll på alla flyg och så vidare på Heathrow. Det är också så att F1 har bidragit till flygindustrin på ett annat sätt. Med sin kolfiberteknik. Den testades ju med blandade resultat, får man säga, på 60-talet. Men ja, potentialen frigjordes väl på ett sätt av McLarens ingenjör John Barnard, som designade F1s första kolfibermonokock 1981. Det är ju en grej som nu används av alla team.
Alltså, kolfibern har ju verkligen revolutionerat F1-sporten, alltså så hur man liksom klistrar kolfiberark på varandra.
Ja.
När man skapar en monokock och hur man har lyckats göra bilarna så otroligt mycket lättare, trots att de samtidigt blir tyngre. Alltså en F1-bil idag väger ju över 700 kilo, det är ju som den är enormt tung.
Mm.
Men om man hade använt metall.
Ja.
Det hade ju varit ja. så att det där har ju varit, just kolfibern har varit väldigt viktig, och den har man ju också tagit vidare från F1 till andra ställen.
Ja. Och det blev ju inte i flygindustrin som den blev mest använd då kanske, utan snarare i typ rullstolar, En kuvös finns som kallas för Williams Babypod. Utvecklades av Williams då såklart. Och den lanserades 2017 och gör det lättare och enklare att transportera nyfödda. Återigen det här med att flytta bebisar.
Ja.
Det verkar de väldigt bra på i Formel 1.
Ja, men det handlar ju om att tänka nytt och kunna använda kunskaperna från Formel 1. Det är väldigt tydligt här. Vi pratar om motorer, vi pratar om kollektivtrafik och banmappar. Vi pratar om att flytta saker, vi pratar om organisation. Alltså det är ju spännande grejer som Formel 1 ändå har drivit saker och ting framåt utan att det egentligen alltid handlar om själva produkten.
Nej, utan tekniken bara.
Mm.
Ja, de är inte dumma där inne i paddocken, det får man säga. Har vi något mer som inte har med bilar att göra?
Ja, men den enklaste som man tänker på direkt, det är väl seglingen och faktiskt America's Cup. Mm. Där Adrian Newey också varit inblandad. Alltså seglingen, det är ju motsvarigheten till Formel 1 fast på vatten.
Ja.
Och där handlar det ju väldigt mycket också om viktbesparingar, om aerodynamik, farten i båten och simuleringar, och så ska det ju vara lätt kolfiber såklart.
Man ska ha koll på vädret kanske.
Man ska ha koll på vädret, man jobbar med sensorer, realtidsdata, extremt avancerat. Och där var ju faktiskt McLarens tidigare ingenjör Dan Bernasconi, han stod bakom Team Nya Zeelands vinnande båtar i America's Cup 2017 och 2021.
Mm. Ja, man har ju fattat på Adrian Newey att han tycker det är rätt roligt att kliva utanför F1-världen ibland. Där det inte finns så strikta reglementer, utan det bara handlar om att tänka fritt helt enkelt och komma på någonting som funkar.
Mm.
Nu har jag inte järnkoll på reglementet i America's Cup heter det. Men ändå.
Men det är två häftiga extremidrotter ändå. Mm. Alltså segling på den nivån när du ska ta dig över världshaven och Formel 1. Alltså det är ju innovation i dess minsta. Alltså det är ju så galet skarpa lägen. Och det tycker jag är lite kul också när man tittar. Jag råder med mig här att titta tillbaka lite grann på vad har vi i våra bilar då haft för nytta av Formel 1.
Mm.
Och jag tänker liksom på paddelväxlarna som Ferrari införde 1989 var det väl,
ja.
För att göra det snabbare.
Det förstår jag inte varför inte alla bilar har. Varför ska man hålla på med någon växelspak liksom? Så extremt jobbigt.
Jag kör just nu automatiskt. och sen tänker F1, alltså en vanlig ratt liksom.
Ja.
Hur mycket knappar har man inte på den idag?
Jo, lite fler än förr i tiden, får man säga.
Ja, det är extremt många. Allt från farthållare till radion liksom.
Ja. Alonso älskar ju det.
Ja,
man kan styra radion. Stänga av den när de snackar för mycket. Ja, exakt.
Vi måste tänka också så här, hybridmotorn som infördes då i förra regelverket i 2014. Den var ju då inte riktigt så populär som den är idag. Idag är det ju väldigt mycket hybridmotorer.
Mm.
Där man jobbar med den tekniken. Aerodynamiken är ju en annan sak liksom.
Men just hybridmotorerna, där har väl nästan F1 gått i bräschen för den utvecklingen. Alltså att de har testat fram, benchat de här motorerna, se vad de klarar och utveckla dem så att de blir mer effektiva och så vidare. Och sen har det ju kommit in på bilmarknaden.
Ja, och det är lite tanken är ju nu med det nya regelverket som kommer här i år att det ska vara samma sak. För då blir det ju en motor som har ännu mer el.
Mm.
Och sen ska man kombinera det då med en bränsle med ett fossilfritt bränsle.
Ja.
För att göra det klimatsmart liksom, och koldioxidneutralt. Så det blir ju spännande att se hur den utvecklingen sker under en period på låt säga 10 år.
Verkligen. Man kan ju tänka att Formel 1, du vet, de konkar runt hela den här cirkusen, runt hela världen och kör runt med bilar och släpper ut bensin. Att det är inte så bra för miljön. Men om man tänker då på de här bieffekterna som kommer, att man utvecklar massa hybridbilar och elbilar för den delen baserat på den här tekniken, så kanske man känner igen det sen ute på vägarna när du och jag åker runt och är livsfarliga.
Livsfarliga. Men det är ju så här att om man tittar på vad en F1-bil släpper ut, så släpper den ju ut mindre koldioxid än vad en vanlig bil gör. Det som är problemet med koldioxid, den koldioxidpåverkan som Formel 1 har, är ju logistiken. Idag kommer ungefär 75% av utsläppen som Formel 1 gemensamt har från resor och logistik.
Ja.
Och man gör ju justeringar med kalendern och så vidare. Man har minskat utsläppen med runt 25% sedan 2018, trots att kalendern har blivit större. Liksom. Och det där är ett arbete som fortfarande pågår. Alltså man har idag också, som exempelvis Nederländerna, där ska man ju cykla till banan. Mm. Det är ju det som är tanken med det hela. Man jobbar med solenergi på många av banorna. Många av fabrikerna är klimatneutrala.
Ja.
När lastbilarna kör i Europa så gör de det med fossilfritt bränsle.
Mm.
DHL som har flygflottan har ju också tagit fram nya flygplan som har ett mindre koldioxidavtryck för att kunna frakta saker och ting. Så man ser ju över hela den här biten, för Formel 1:s målsättning är att vara koldioxidneutral till 2030.
Mm. Ja, spännande. Om vi letar oss in i F1-världen då och kollar på lite innovationer inom själva sporten, då finns det ju en del intressanta saker att dyka ner i.
Ja, en sak tänkte jag på faktiskt när jag var och tittade på Audis lansering här. Så då körde de in med flera gamla bilar, och den första de körde in, det var en Auto Union, alltså som är grunden till Audi, också en silverfärgad bil, en racerbil från 1930-talet.
Ja.
Och den bilarna ser ju helt annorlunda ut jämfört med, och då menar jag framförallt var föraren sitter.
Mm.
Det var faktiskt först 1959 som man placerade motorn bakom föraren och inte framför.
För det gör väl en väldigt stor skillnad, kan man tänka sig, på var vikten finns och så här. Det var inga lätta motorer på den tiden heller.
Nej, inte överhuvudtaget. Audi använde ett koncept, eller ja, Auto Union hette det föregången, där man hade det så här på 30-talet, och sen gick man ju tillbaks till att peta fram den där jäkla motorn. Och så 1959 så var det Cooper med, som gjorde det möjligt för Jack Brabham att vinna VM-titeln och sitta då framför motorn.
Mm. Vad får man för fördelar från det då?
Ja, men vikten minskar ju för att man inte, drivlinjens komponenter behöver liksom inte sträcka sig så långt bort från föraren.
Mm.
Motorplaceringen gör bilen mer aerodynamisk. Det har mindre yta där fram. Och den största delen av vikten ligger ju liksom innanför hjulbasen.
Mm.
Istället för att den ligger utanför.
Just det. Ja, det är en klar fördel. Men ja, de flesta bilarna som man kör runt med på vägarna har ju då motorn framför föraren. Varför tar inte bilindustrin efter och sätter motorn där bak och har en bagagelucka där fram istället?
Ja, det är en extremt bra fråga. Det får en fråga någon bildesigner av. För att jag har faktiskt åkt med en bubbla en gång i Tyskland där de hade tvärsom. Sen om det var ett hemmabygge, det törs jag inte svara på. Men där stoppar man ner, där öppnar de faktiskt luckan där fram. Kommer jag på nu.
Ja.
Det kanske var ett hemmabygge.
Det känns ju lite konstigt att man skulle ha bagaget där fram. Det kanske handlar om att om man krockar så ska man inte liksom sabba sitt bagage, utan det är motorn som ryker och inte ens liksom värdefulla ägodelar. Jag vet inte om det är bättre eller inte. Det beror på hur mycket värdefulla ägodelar man har, kanske.
Ja, det är väl helt enkelt så att det är lättare att tillverka och ge bättre grepp när man har framhjulsdrift, skulle jag kunna tänka mig.
Ja. Vi letar oss vidare framåt i historien och där hittar vi monokockchassit. Vad är det för någonting?
Ja, man kan väl säga att det här var i början av 60-talet. Vi får gå tillbaka och prata om Colin Chapman. Ja. Känner du till, va?
Det är ett namn man har hört men aldrig sett med sina egna ögon. Då.
Nej, men den mannen med hatten som stod och viftade när Lotus-bilarna vann, som Filip brukar säga.
Ja.
Så istället liksom, han skapade då, han var ju väldigt innovativ och skapade liksom ett badkarsliknande chassi.
Mm-hmm.
Genom ett stålrörsramverk så att säga. Det här aluminiumchassit som man hade vägde 30 kilo men ökade styvheten markant och det gjorde att Lotusbilen var snällare mot däcken och man minskade luftmotståndet.
Just det. Det är inte så mycket delar som flänger fram och tillbaka.
Och den här Jim Clark, också en väldigt duktig förare under den här tiden, han utnyttjade det här till max och tog 6 pole positions och 3 vinster det året, 1962. Och den här aluminiummonokocken, den blev standard under de kommande 2 decennierna.
Mm. De andra insåg att det här måste vi också ha.
Mm. Ja, men det är lite så. Och det var lite samma sak som det vi pratade om tidigare när man flyttade bak motorn.
Mm.
Det är ju också någonting som sen alla jobbar med helt enkelt. Som har tagit en innovation som har förändrat sporten helt enkelt.
Mm. Och något man inte riktigt kan, inte ett sätt man kan jobba på riktigt nu för tiden. För nu är reglerna så strikta att det är ganska tydligt vad du får göra och det är ganska lite. Eller små justeringar.
Ja, det handlar ju om, jag tänker nu när vi går in i ett nytt regelverk så handlar det ju om att förstå reglerna så mycket så att du ska kunna hitta sätt att kringgå dem och jobba med innovation ändå.
Ja.
För att förändra sporten och få fördelar av det.
Mm. Det finns ju några riktiga, vad ska man säga, byggen som sticker ut genom tiderna. Vi ska absolut komma till dem. Men vi kan väl börja med att stanna kvar på 60-talet och snacka lite fram- och bakvingar. För det har inte alltid varit en självklarhet.
Nej, alltså det finns ju, man tittar tillbaka på bilder, det finns ju, alltså det finns ju sådana vingar, höga och låga och tjocka och smala. Och man bara funderar, men hur liksom såg de ut på den där tiden? Men även det här, när det handlar om vingar, så var ju Lotus och Colin Chapman. De skapade en bil som heter 49B med en ducktail. Googla på det du. Ducktail bakvinge.
Ducktail bakvinge. Nu ska vi se. Ducktail rear wing. Ja, den har man ju sett.
Den där var ju faktiskt Graham Hill framgångsrik med i Monaco.
Mm.
Och det här var ju en innovation som både Brabham och Ferrari hakade på. De monterade ju fullbredsvingar innan Chapman svarade med att placera liksom stolpar egentligen bak på bilen.
Ja.
För att skapa vingarna. Mm. Och men på den här tiden, framförallt tänker jag på en intervju jag gjorde med Reine Wisell, som var svensk F1-förare som körde för Lotus och Colin Chapman.
Mm.
Och han, det var ju när han lever inte längre. Det här var när han var äldre, han bodde i Thailand, han satt på en terrass när vi pratade telefon och man hörde tuppen som gol intill. Och han berättade om hur det var att köra de här bilarna som Colin Chapman hade konstruerat här under 60-70-talen framförallt. 70-talet körde ju han på. Och han sa liksom att målsättningen med de bilarna var ju att de typ skulle ta klara målflagg. That's it.
Ja. Ja.
Och det tänket hade ju inte överhuvudtaget funkat idag. Han berättade för mig liksom hur han tänkte på hur han skulle krascha och sätta hjulen om han krascha för att han skulle klara sig, för att han inte var säker på om den bilen som teamet hade tillverkat var tillräckligt säker.
lite av en dödsfälla.
Ja, men han pratar ju om att ja, men det förare dog runt omkring mig som om det vore flugor liksom.
Ja.
Och bara det tänket att behöva ha det, att du inte vet när du sätter dig i bilen om du överlever.
Mm.
Och om du inte vet om den bilen som ditt team har tillverkat är säker eller om den av någon anledning går sönder och skapar större problem för dig för att den inte är ordentligt testad.
Ja, man hade kanske satt sig i en sån gammal F1-bil i första taget och bränt på max för att försöka ta pole position. Det krävdes en annan typ av människa på den tiden än vad som krävs nu.
Ja, det var det ju. Alltså man har ju, alltså under den här tiden, under 60-talet, så var det ju vanligt med olyckor. Det var svåra kollisioner. Flera av de förarna, jag tänker kanske på Spaniens Grand Prix 69, där Graham Hill och Jochen Rindt hade tur och överlevde svåra kollisioner. Det är två förare sen som den ena dog i en flygolycka och den andra dog i en olycka under F1 och blev den enda världsmästare som är världsmästare på stumt.
Mm.
Att man hade såna, att man tog såna risker. Sen har man ju klivit in från F1:s sida för att justera vingarna. Alltså de skulle ligga lägre, man skulle säkra upp sporten och göra den mindre farlig. Men aerodynamiken i grunden har ju alltid varit väldigt, väldigt viktig för F1-sporten. Och vi har ju sett olika försök till att komma förbi. Alltså jag tänker på med X-Wings kanske som vissa team använde i slutet av 90-talet. BMW Sauber hade någon slags Twin Tower-koncept här under 2006. Ferrari har haft extra vingar under 80-talet och så vidare. Men alla de här sakerna har ju förbjudits sen på grund av säkerheten. Eller som den här bilen med stora fläkten bak,
ja,
som du säkert har sett bilder på. Eller sexhjulingen. Liksom. Det är ju säkerheten, ja, som man har justerat.
Ja, den där fläktbilen är ju speciell. Fun car.
Mm.
Den kördes bara i ett Grand Prix i Sverige då, faktiskt.
Anderstorp.
Ja, 1978. Det var en grym innovation på det sättet att det gjorde ju bilen fullständigt överlägsen. Den fick mycket mer grepp. Niki Lauda vann överlägset på Anderstorp med över en halv minut. Den förbjöds aldrig, men sen kördes den inte vidare. Vad var det som hände egentligen?
Ja, det är ju så att Bernie Ecclestone var inblandad i det här.
Den gamla gamängen.
Ja, det var ju så att det var hans bil. Men han insåg ju också diskussionerna kring detta och vad det kunde leda till. Och han hade ju naturligtvis en egen agenda. Mm. Han var ju då teamchef, men hade ju större ambitioner än så. Att arbeta med Formel 1 rättigheter och göra sporten större. Och han insåg väl att om han fortsätter att köra den här bilen och den på något sätt förbjuds, så kommer hans position för hans egna drömmar och visioner försämras. Men om han säger att okej, okay, sorry, det här ska vi inte göra, vi tar bort bilen, så har han själv bättre möjligheter att få en starkare position och tjäna ännu mer pengar inom Formel 1.
Det var en man som kunde det, eller är en man som kan det politiska spelet, får man väl säga.
Skoja inte, men bilen är rätt häftig alltså.
Ja, den är cool. Kanske inte något man hade velat ha på sin egen bil dock, men absolut sticker hon ut i Formel 1-historien. Någonstans längs vägen så började man ju köra med turbo. Det är någonting som många kanske relaterar till. Ja, vad ska man säga? Alltså alla de här Need for Speed och de typerna av filmer som kom runt millennieskiftet där. Att det var mycket turbo, det var turbo som var coolt och så vidare. Turbo har inte alltid varit en självklarhet såklart. Någonstans kom det in i Formel 1.
Mm. 1977 så var det Renault som tog ett stort steg i F1-historien genom att introducera den här turboladdningen på sin RS01. Och den var ju tung, långsam, ganska opålitlig i början.
Som Renaults motorer brukar vara.
Det var du som sa det, inte jag. Ett år senare, 1978, så var det en Renault Alpine faktiskt, som en liknande motor drev till seger i Le Mans 24 timmars lopp.
Mm.
Medans ytterligare ett år senare, 1979, så tog Renault sin första seger på hemmaplan i Frankrikes GP, och det är faktiskt den första turboladdade segern i F1 någonsin.
Ja. Kan man se det som att de var lite trailblazers med turbon? Att de testade den, utvecklade den och sen började den funka, och nu, ja, nu vill man helst inte klara sig utan turbo om man, om man får.
Nej, precis. Men under 80-talet här så blev det ju en väldigt stor grej inom Formel 1, där Ferrari vann den första konstruktörstiteln med en turbo 1982. Mm. Och den första VM-titeln som vanns med en turbomotor var väl Nelson Piquet 1983.
Ja. Ja, imponerande liten innovation där, får man säga. Någonstans här börjar man känna att vi tar steget till mer moderna bilar. Och närmar oss nutid. Men vi är kvar på 80-talet fortfarande när vi kommer till semiautomatisk växellåda. Vem var det som kom med det då?
Det var Ferrari. Jaha. 640 med John Barnard.
Det är han igen.
Ja.
En innovatör, John
Absolut.
Barnard.
Absolut. Och tanken, det som det här ledde ju till, att man minskade antalet felväxlingar. Man kan ju tänka sig själv egentligen. Ja. Man satt, när de satt och växlade liksom en växellåga och haka lite hit och haka lite dit. Alltså det där. Riskerna var ju, alltså riskerna för misstag i de växlingarna var ju överhängande. Måste ha en bra muskel där på högerarmen.
Ja, samtidigt också att man måste släppa ratten för att kunna växla. Mm. Det är kanske inte så trevligt. Så nu hade de alltså paddelväxlar och en semiautomatisk lösning som alltså innebär att de trycker på en knapp, en paddel, och då växlar bilen själv.
Mm.
Istället för att man behöver styra den här, dra i något reglage som rör sig från. Alltså det är ju så jag minns växellådor typ från när jag var liten. Det kändes i alla fall hel manuell.
Ja.
Att man liksom drog i en spak, och liksom att det kunde ibland vara motstånd för att man fastnade på någon kant, eller liksom total mardröm.
Ja, precis. Ja, men absolut. det är kul med den typen av innovationer, för här vann ju alltså Nigel Mansell säsongstarten i Brasilien 89. Så att det är ju en innovation som verkligen gav resultat direkt, och den används ju idag.
Ja.
Både i Formel 1 och i vanliga bilar.
Ingen som har hittat något bättre. Alltså automatväxlade bilar är ju vanligt ute på vägarna, men inte i Formel 1 då. Man ska fortfarande kunna, det är mycket som styrs genom att växla rätt när det kommer till motorsport, såklart. Så de vill väl inte ha hel automatisk växellåda där. Så är det väl. Sen kommer vi till aktiv fjädring och förarhjälpmedel.
Ja, men det
är vi på 90-talet.
Ja, och det där tänker jag på 90-talet där. Alltså, dels så vart ju bilen stabilare i kurvorna.
Mm.
Dels så fick man ju den här diskussionen med vad gör föraren och vad gör bilen? När det vart så mycket olika förarhjälpmedel. Och det ökade ju hastigheterna. Mm. Men det gjorde det också mer komplext, och det ökade ju också kostnaderna. Så att traction control förbjöds 94.
Mm.
Det kom tillbaka på 2000-talet. Och sen förbjöds det igen 2008. Och det var ju en av de stora grejerna när vi gick in i säsongen 2009. Den säsongen som vi alla minns som Brawns.
Mm.
Stora säsong med den här dubbla diffusern.
Just det.
Och då var det ju en stor regeländring, och bland annat så förbjöds traction control, och det påverkade ju också sporten mycket, även om jag idag saknar det ju inte.
Nej, men det är väl alltid så när det kommer någon förändring att man i början reagerar och sen vänjer sig. Lite som ljudet från de gamla V10-orna och så här. Det kanske man inte har vant sig vid riktigt. Alltså, man skulle gärna vilja ha tillbaka ett högre ljud. Men,
ja, men det, då, ja. det vet jag att jag tänkte på i premiären 2014 i Melbourne. Då var jag på plats. Det var Marcus Erikssons första lopp. Att det var så tyst. Sen dess har man jobbat med motorernas ljud så att de ska låta mer.
Ja.
Men det var ju så tyst. Det var jättekonstigt i förhållande till hur det hade varit tidigare. När man var på tester och race och drog igång motorerna. När man liksom inte hörde vad man tänkte. Jag vet att jag hade någon gång så var jag så ubota korkad. Att jag tänkte att jag bara kunde spela in en intervju. Det gick inte, för det drogs igång en motor. Så jag fick liksom rafsa fram servetter där för att anteckna. Oj. För att det gick ju inte att höra. Det var helt omöjligt. Jag försökte tvätta den där tejpen sen, liksom, eller bandet, för att lyssna.
Ja.
Det var helt hopplöst.
Ja, de lät lite mer som okontrollerbara monster på den tiden. Och det är väl ändå en... Det är väl kanske främst det som man saknar. Alltså känslan av att det är ett... En liksom riktig vild hingst man kör. Och inte en liksom hypermodern bil där man har full kontroll över allt som händer.
Nej, men det är väl lite det också som har varit ett av de problemen för exempelvis rallycrossen. Som ju nu inte har något VM i år. Där man har gick till elbilar. Vilket ju gjorde att... publiken tappade ju känslan och närheten. F1 har ju lyckats genom att skruva till på ljudet, ändå öka intresset och genom att hitta andra målgrupper. Men det där med elbilsracing är ju svårt alltså.
Ja, alltså sitter man och kollar på ett Formel E-lopp så känns det ju lite löjligt när det låter istället för...
Ja, men så är det ju. Då ska vi inte prata om när de behövde byta bilar och hoppa in i den ena, hoppa ur den ena bilen, hoppa in i den andra, de ska köra Formel 1.
Ja. Men det här med aktiv fjädring nu till i år, så ska man väl på något sätt introducera, eller något liknande, eller är jag fel ute då? Alltså att vingarna kan röra sig lite.
Det måste jag kolla upp. Det är morgondagens program.
Ja, exakt.
Kan inte kräva så mycket av mig.
Du kan få debanka det jag säger. Det kan vara helt fel. Nej. Inga rörliga. De inför rörliga vingar men inte aktiv fjädring. Det är skillnad.
Mm. Nej, men det blir ett mer omfattande system för, vi kan väl säga, mer aktiv aerodynamik.
Ja.
Som ersätter DRS:en. Alltså, man kan ställa in vingarna i olika lägen helt enkelt. Men inte aktiv fjädring, nej.
Nej, det vill man ta tillbaka alltså. Det här med ground effect då. Det är ju något som kom tillbaka bara här om året. Men det har ju funnits tidigare i Formel 1. Och är ju en annan typ av... aerodynamik så att säga, som gör att bilen är mer klistrad mot marken, eller hur funkar det?
Ja, precis. Alltså, det blev ett enormt skifte när ground-effekten kom tillbaka, de här tunnlarna i golvet kom tillbaka till 2022. Alltså, det är ju en teknik som hade sin storhetstid för runt 40 år sedan, och om jag inte minns helt fel så var det, skrev Adrian Newey i sitt examensarbete kring just det här. Och sen var han ju smart nog att ta med sig den kunskapen in till 2022s regelverk med Red Bull Racing då. Men den här ground-effekten var ju också väldigt, väldigt, väldigt stor på 70-talet.
Ja, det var ju Lotus som egentligen tog det till, vad ska man säga? Ja, de förfinade den typen av design. Med Mario Andretti.
Det är lite lustigt här när vi sitter och pratar om innovation. Hur många gånger har vi inte pratat om Lotus och Colin Chapman?
Ja, riktig pionjär.
Ja, men verkligen alltså. Det är ju extremt spännande hur han och hans team lyckades vara så, ligga i framkant hela tiden när det handlade om ny teknik. Även om de i vissa fall var ju riktigt farlig.
Mm. Och sen tog Williams där vidare och tog bort svagheten i det här systemet, som var att chassit flexade lite för mycket. Och när de fick bort det problemet så började de ju dominera på 80-talet.
Williams var ju ett av de stora dominerande teamen där redan tidigt. Men man FIA förbjöd det här med sidokjolar under 1981. De införde en obligatorisk markfrigång på 60 mm. Och 1983 så justerade man regelverket igen och ground-effekten fasades ut. Och sen kom det nu då tillbaks till 2022. Och då ser vi ju i slutet av det här regelverket. I början så gav det ju oss en ganska, då var vi ganska nöjda och tyckte att det var en bra racing liksom. Det hände mycket där. Men ju längre som reglerna har utvecklats, ju svårare har det ju blivit att köra om. Och ju mer har bilarna blivit påverkade av den här svårare och liksom smutsigare luften. Så att jag kan väl också känna att det är läge nu med ett nytt regelverk.
Ja, för det försvinner nu till i år.
Mm, precis.
Det är väl på plats helt enkelt. Men en sak som blir kvar i F1 förhoppningsvis för alltid, i alla fall i någon form, är ju kanske den viktigaste innovationen som Formel 1 har kommit med. Den kom 2018 och heter så mycket som Halo. Det är något alla känner igen.
Ja, nu ja.
Ja.
Men kommer du ihåg hur det lät när den kom?
Ja. Ja, folk var inte nöjda med att alltså de var så fula bilarna. Kevin Magnussen till och med som körde F1 på den tiden tyckte att det här är inget vi behöver.
Nej, men Romain Grosjean
ja.
Tyckte att det var en bedrövlig grej. Det var så himla fult och det var jobbigt och svårt att se och så vidare. Han var ganska lycklig efter sin krasch i Bahrain att han hade den där halon.
Ja, alltså det kan man väl ändå typ slå fast att han hade inte överlevt utan en halo. I det läget. Alltså kanske att han hade kunnat klättra ur bilen, men jag tror inte att han hade varit vid medvetande efter den smällen när han alltså mejslas in mellan två barriärdelar.
Men jag tänker på flera. Jag tänker också på 2021. Verstappen Hamilton, där Hamilton liksom har märken av Verstappens hjul på sin hjälm. Jag tänker på Joe som snurrar på Silverstone och glider upp och ner på bilen, exempelvis. När den här kom så bar de upp, det var Ferrari som bar upp en sån här i presscentret i Barcelona och la den liksom på bänkarna där. Det är liksom, det är ett ganska stort rum med fönster längs hela ena långsidan. Den andra långsidan är det bara skåp. Däremellan står det rader med skrivbord. Och över varje skrivbord så sitter det tv-skärmar. Och då bar de upp en sån här och la den liksom på bordet. Och så fick alla vi som var på de här testerna titta på den där. Och intresset för den var ju extremt svagt. Tyckte att det var konstigt. Och hur ska den här stolpen som går ner, hur ska de kunna se till höger och vänster. Det var en stor diskussion kring om man skulle välja den här lösningen eller den aeroscreen-lösningen som IndyCar har valt istället. Eller om man skulle ha någon slags, Red Bull föreslog någon slags cockpit, alltså som ett flygplanslösning mer. Väldigt tveksamt, men precis som du säger så tror jag nog att det är en av de viktigaste innovationerna som sporten har tagit till sig med tanke på att det är så många gånger som man ändå har känt att tack gode gud liksom, för att den där sitter där den sitter.
Framförallt när det studsar upp en bil med sina däck eller med någon annan del mot cockpiten på en annan bil. Ju. För att jag tänker att rulla bilen, där hade man ju liksom sin anti-roll bar som hjälpte till viss del liksom. Men när det kommer till någonting som plötsligt bara dyker upp från sidan, då har man ju inget skydd längre, helt enkelt. Alltså, tänk på Jules Bianchi, till exempel. Kör in i en traktor. Hade han haft en halo hade det kanske, han hade kanske inte omkommit.
Kör ju han rakt in i hjullastan och blir alltså, fastnar under den, helt enkelt. Han hade ju ingen chans där. Och jag tänker också på de andra klasserna som vi har haft, där vi har haft olyckor, jag tänker på John Surtees son Henry som ändå avlider under ett formelbilslopp för att han får ett hjul i huvudet. Och den typen av olyckor har vi också sluppit via Halon. Så att där kan man väl säga att både Nico Rosberg och Romain Grosjean och flera andra som var extremt kritiska till Halon faktiskt hade fel.
Ja, och de har väl sagt det också i efterhand. Jag tror ingen skulle vilja köra utan Halo idag. Och den där stången som sitter i mitten precis framför förarens huvud, den påverkar ju faktiskt inte. Man ser, den försvinner helt enkelt när man, ja, tack vare att man har 3D-syn. Så man har ju två ögon som helt enkelt, det blir någon slags illusion som gör att man inte ser den när man kör.
Mm.
Så att ja, nej, det är väl kanske den absolut största och viktigaste utvecklingen inom formelbilar. Kanske inget som behövs i vanliga bilar då, eftersom man har ju redan en cockpit som skyddar. Om det skulle komma ett rådjur eller någonting.
Ja,
ja.
Det blir spännande tycker jag att se hur det här nya regelverket faktiskt kan ta med sporten in i framtiden och vilka innovationer som vi idag inte ser. Men kommer att sitta här om ett par år och prata om som avgörande för antingen sportens framtid eller för vår vardags framtid.
Mm.
Det blir spännande att se. Jag vet inte, vad tar vi med oss från det här senaste regelverket?
Mm. Ja, det finns ju säkert massvis med grejer som någon mer tekniskt kunnig kan peka på. Jag känner mig lite... Jag vet inte. De har ju kommit så långt, så nu är det så små justeringar. Får vi se ground-effekt i några kylskåp framöver kanske?
Ja. Ja, men, nej, men jag tänker på... Det som vi har tjatat väldigt mycket om i år handlar ju om strategi och depåstopp är ju sånt som det har pratats väldigt mycket om. Och när vi började det här programmet så pratade vi mycket och så pratade vi om den typen av innovationer som faktiskt har följt med oss ut i verkligheten. Och jag tänker att många saker kan inom företagsvärlden säkerligen justeras med F1-sportens skarpa sinne för att kapa tid utan att för den saken öka risker. Att maximera allting runt omkring.
Ja, precis. Fler F1-ingenjörer till folket helt enkelt. Kanske får vi se någonting nu redan till i år som... blir en sån här innovation som vi pratar om i framtiden och som påverkar vår vardag och F1-bilarna för all framtid. Det återstår att se när vi kommer lite längre fram på det här året som är 2026. Ja, där drog vi i alla fall några av de allra största och mest intressanta innovationerna som har kommit i F1-världen genom åren. Det finns såklart en hel del att ta på, men vi är lite begränsade av tid, så vi väljer väl att stanna där.
Det gör vi, så ska vi snart ge oss ut i Stockholms kollektivtrafik då och se om de har koll på var saker och ting befinner sig på rätt plats rätt tid.
Verkligen. Och reglerna för i år, det ska vi gå igenom i ett kommande avsnitt. Så håll ut så får ni veta mer om det. Ja, tills nästa vecka. Så får ni ha det så bra där hemma.
Ha det bra.
Hej då.
Big Nice fucks me over all the fucking time. All the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
Call phase one, break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.